Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Redan år 348 före Kristus pågick stora idrottstävlingar vid antikens olympiska spel i Olympia i Grekland. Det året segrade Filip den andra av Makedonien, Alexander den stores far, i den prestigefyllda grenen hästkapplöpning. Men observera, det var ekipagens ägare, inte kusken, som skrevs in i segerrullorna för just den här grenen. Mästare från läktaren alltså. Vem kusken var förtäljer inte historien. Vi flyttar oss då mer än 2000 år fram i tiden och hamnar på siffran 348 för antalet allsvenska fotbollsmatcher för Malmö FF. Det spelade Christer Christensson på 60- och 70-talet, flest i klubbens historia. Det är för övrigt bara Thomas Ravelli som har fler svenska mästartitlar i fotboll än vad just Christer Christensson har. 49 år och 348 dagar gammal var den tyska skridskåkaren Claudia Pechstein när hon vid OS i Peking denna vinter 2022 blev den äldsta kvinnliga deltagaren i ett olympiskt vinterspel genom alla tider. Pechstein, flerfaldig olympisk mästare och debuterade i OS 30 år tidigare. 348 landslagsmål är världsrekordet för en spelare i landhockey. Det innehas av pakistanien Sulail Abbas. Den olympiska idrotten landhockey som kärleksbombades i sporthuset, avsnitt 171. Och apropå tidigare kärleksbombningar, minns ni vårt avsnitt 7? Alltså redan avsnitt 7 med titelnamnet Bengaler och pyjamasbrottning, där Lasse Granqvist gör ett tappert försök att kärleksbomba judo. Kanske borde Lasse besökt SM i judo i Oxelösund i år, dit det var fler anmälda deltagare än någonsin tidigare, nämligen 348 stycken. Vilket uppsving! Här kastar vi iväg sporthuset, avsnitt 348.
Benvenuta a casa dello sport.
Jennifer Wegerup, välkommen tillbaka till oss.
Tack så mycket.
Krönikör, tidnings- och tv-journalist. Nu ska jag se om jag får med allting. Med sport som ett av dina bevakningsområden ju genom åren. Dessutom författare, numera tv-journalist för Sveriges Television. Vad är egentligen huvudsakliga sysselsättningar just nu?
De jag jobbar mest åt är ju SVT. Sen skriver jag ju kröniker och skriver lite för Gazzetta dello Sport också, och böcker och sådär. Och för SVT gör ju allt för nyheter, sport, kultur. Det blir ju så. Men huvudsakligen nyhet och sport.
Vilken bok är du mest stolt över?
Oh, bra fråga. Zlatan-boken och Svennis-boken sålde bäst. Däremot fick damfotbollsboken ettan på DN Kultur, men den sålde sämst. Ja. Men det var inte så oväntat. Nej, men jag är faktiskt stolt över barnböckerna om tjejfotboll.
Frida Åström, min dotter, hon är lyrisk över dem.
Tack, därför att de har inte tjänat några pengar på överhuvudtaget, och det visste jag, men jag gjorde dem för att jag saknade sådana böcker nästan helt och hållet. Jag minns ju själv när jag var liten tjej. Så det var ett sånt där hedersuppdrag som jag gjorde på min fritid.
Mm, fotbollsbarnböcker. Och i dagens panel...
In today's show.
Magnus Nyström, välkommen.
Tack så mycket.
Också tillbaka till oss ju. Krönikör och tidningsjournalist, på det sättet är ni ju rätt lika varandra. Dessutom på samma tidning, Expressen. Och Hockeypenna har ju varit där i många år. Men som vi sa när du varit med tidigare, att du har sadlat om en del ifrån den rena nyhetsjournalistiken till att du skriver längre och mer djuplodande reportage. Vad skriver du om i dessa dagar?
15 år som krönikör. Det var lite att energin tog slut och det var dags att göra något annat. Så jag kan väl koppla vidare på Svennis då, som Jennifer har skrivit bok om. Honom var jag träffade nyligen. Mm. Han ingår i den här härliga satsningen de gör i Karlstad. Märkligt nog så är ju Karlstad en riktig idrottsstad och skördat stora framgångar, inte minst i ishockey där man är SM-final just nu, men aldrig lyckats i fotboll. Karlstad har aldrig haft ett lag i högsta serien i herrfotboll. Och Svennis är en av dem i den här föreningen då som ska se till att ändra på det.
Mm. Och Jennifer, du är väl på väg till Italien misstänker jag, med tanke på det som hände där med Ibrahimovic, för nu är det väl, man vågar knappt säga att snart är slutet här, för det är sagt så många gånger, men nu är det dags för, ja, det kan ju bli en ny titel helt enkelt.
Ja, dels kan det bli att han slutar, det får vi se, jag tror när jag ser det, eftersom jag vet vilken ångest han har för att sluta. Nu har han ju haft väldigt mycket skador och han kanske måste acceptera verkligheten, men han vill verkligen inte sluta. Kul låta konstigt för oss, om man hade de pengarna och sådär så skulle jag bara läsa böcker och plugga historia eller något. Men Zlatan vill ju vara kvar i rampljuset. Och sen kan det bli en ny titel.
Ja, det kan bli femte Scudetton då för Ibrahimovic vid 40 års ålder. Det är nästan osannolikt. Eller sjunde kanske han säger.
Ja, det beror på hur man räknar. Om de här två som Juventus tog 2005 och 2006 ska räknas eller ej. Jag tror att han säger det och Juventus säger ju det. Och sen om du frågar till exempel Inter-supportrar så säger de ju att de inte räknas. Mm. Officiellt så ska de ju inte räknas. Nej. Enligt beslut. Men det är väldigt...
Efter det som du hade med i olycksdokument, Calciopoli.
Calciopoli, ja. Mm. Fotbollsskandalen. Men det väcker ju fortfarande väldigt, väldigt starka känslor.
Men du, ångest sa du... Är det vi pratar om? Alltså, riktigt, alltså att han inte fixar och slutar riktigt?
Det här har ju varit hela hans liv och känner man Zlatan och följt honom så fotbollen är ju den han är, från hur han växte upp och hur tufft det var till den han har blivit, och hur mycket han än kan ha varit irriterad på oss i media så kan han ju samtidigt inte vara utan det. Det definierar honom, och att tänka sig att strålkastaren vänds någon annanstans och att du blir en föredetting, det är väldigt svårt för honom att acceptera. För så kommer det ju bli, hur mycket pengar han har, hur mycket företag han än är, vilka ambassadörsroller han än får. När han går planen för sista gången, det vet vi hur det fungerar.
Men jag måste säga en sak om Zlatan, jag tänker på något uttryck i USA. Jag vet inte vem som myntade från början. Jag tror att det kommer från boxningen, antingen någon aktiv boxare eller någon journalist där. Att elitidrott är någon som har varit på den verkliga toppen, som Zlatan. Det är som att de dör två gånger. Vi andra dör ju en gång. Men elitidrottarna, de dör ju en död som elitidrottare. Och sen blir de vanliga människor som vi andra. Mm. Plötsligt. För den dagen Zlatan slutar spela är ju som vi.
Det var väldigt, jag har inte hört det. Det var väldigt fint. Ett starkt uttryck. Zlatan är också så att i motsats till vissa som kan bli tränare, jag har svårt att se Zlatan i den rollen, för att det handlar så mycket om honom själv. Och när man har träffat honom mycket så han är ju ett geni på planen, men han är ju inte särskilt intresserad av spelet i sig. Så om du hör hans matchanalys, även nu ser han som en landslag, så här, hur var matchen? Då berättar han ju bara på alla sätt. Vi förlorade med 2-0 och vi gör inga mål. Men analysen, han är helt ointresserad av det. Han är intresserad av sig själv och i relation till fotbollen.
Han kommer inte bli expert i någon studio.
Nej,
varken studio,
expert eller tränare, något sånt. Det är svårt att se det. Så jag tror att det gör det... Han är ju slagfärdig, sådär, one-liners, otroligt slagfärdig, riktigt snabb i huvudet. Men jag har väldigt svårt att se honom som analytiker och även som tränare.
Antagligen är väl det som gör honom så rädd nu också, att han är så, vad fan ska jag göra nu?
Vad ska han göra?
Vad ska jag göra nu?
Och de företagsprojekt han har startat har ju floppat ganska mycket, de flesta.
Sporthuset 348.
Vi ska säga det att kärleksbombningen av Eldebrink som vi drog senast ur påsen flyttas fram en vecka. Detta med anledning av att en av de största, främsta ledarna och tränarna i den svenska idrottshistorien, den mångårige förbundskaptenen i handboll, Bengt Johansson, har avlidit. Beskedet kom i början av den här veckan att Bengan lämnade oss den 8 maj vid 79 års ålder efter en tids sjukdom. Och vi ska idag alltså göra en extra insatt kärleksbombning av Bengan senare i det här avsnittet. Ni kan också efter att ni har lyssnat på den här podden förslagsvis hoppa in i avsnitt 77 där vi kärleksbombade den främsta storhetstiden i den svenska handbollshistorien under rubriken Bengan Boys. Och speciellt just den här sportutveckan, det får vi ju säga att just den här dagen när det här avsnittet kommer ut så kommer den sjunde och avgörande SM-finalen i ishockey att spelas.
Där kommer hemmalaget på bred front, 3-2, en släpande spelare håller i pucken, spelar jättebra, 2-0! Linus Johansson, kaptenen, Färjestad ökar på mot Luleå.
Ja, Ja, så här kommer det låta den avgörande torsdagskvällen i Coop Norrbotten Arena när Luleåspelarna skrinnar in genom björngapet för att möta Färjestad i final 7. 3-3 matcher, nu ska mästarlaget 2022 plockas fram. För tredje gången i den svenska hockeyhistorien sen 7 matcher infördes i slutspelet så går en finalserie alltså till en sjunde skiljematch. Det hände 2004 när HV vann mot Färjestad och 2017 när HV vann den episka förlängningen i final 7 mot Brynäs. Så ja, det är speciellt det vi ska uppleva den här veckan, Magnus.
Ja, men det är ju så otroligt unikt just att få den här typen av direkt avgörande match. Jag har haft sån tur, jag var inte på den där första faktiskt, HV Färjestad, men jag var på den när HV slog Brynäs, Bulan förlorade, så ser man något tecken där kanske då att han inte kan förlora två gånger. Sånt får ju Luleå-supportarna klamra sig fast vid. Sen har han faktiskt varit på två sjunde avgörande Stanley Cup-finaler också. Mm. Och det är på något sätt, hockeyn är ju uppbyggd så att det är en väldigt, väldigt lång säsong och ett väldigt, väldigt långt slutspel. Och det gör ju att när allting helt plötsligt bara blir en match, det blir så extremt påtagligt. Och det mest plågsamma och det mest härliga för alla inblandade, nu kommer jag strö lite salt i såren och sprida paniken ännu mer för folk. För det man vet, man brukar säga så här, några kommer jubla och fira på kvällen, några kommer vakna med ett leende dagen efter. Handlar inte bara om det. Alltså, några kommer vakna med ett leende varenda morgon hela sommaren. Några kommer vakna varje morgon hela sommaren och först vara lite glada och vad härligt jag har sommar och så kommer man på, fan, vi förlorar finalen. Alltså det här kommer sitta i så jäkla lång tid. Och kontrasten är så otrolig. Alltså, det är två lag som möts och det är himmel och helvete. Det kan inte vara mer tydligt än så. Och så en enda match. Ja,
det där var inte riktigt ljuvmusik för dig, David Wiklund, som har kommit in till vår poddmikrofon. Nämligen hotellchefen här på Clarion Sign där vi spelar in den här podden.
Nej, det var verkligen ingen ljudmusik. Den träffade rakt i magropen.
Det var inte mer än så, men måste vara ärlig.
Det var riktigt hårt. Jag tycker vi har haft två tuffa somrar i pandemin här och nu kanske det blir en tredje då i värsta fall.
Ja. Eller precis tvärtom.
Ja, eller tvärtom.
Det är ju det.
Ja, eller tvärtom.
För du sitter ju där med din... Ja, du har du alltid på dig Luleå-emblemet, eller?
Ja.
Ja, Luleå-hockey.
Ja, det har jag. Varje dag.
Och
en kavaj alltså.
Ja, precis. Ja. Och som sagt, ja, vi sitter ju vid... Vi har varit här och spelat in tidigare och plussat för den här härliga miljön som ni bjuder på. Tack David för att vi får spela in och se er här på Clarion Sign. Det mäktiga hotellet vid Norra Bantorget, bara ett stenkast ifrån central. Du kommer med tåg, va? Precis.
Ja, precis. Ja. Supertiming. Bara knalla bort.
Bara glida över. Fort. Men du har ju varit på matcherna. Du har då åkt till Karlstad och allting här, va?
Ja, men jag har gjort två i Karlstad nu och så var jag i lördags uppe i Luleå och såg den matchen där. Femte. Jag bokade redan innan. Jag kände att det kommer att gå till fem i alla fall och tänkte att vi får fira på hemmaplan, men det sprack. Men det var en otrolig stämning. Jag tror aldrig jag har varit, eller jag har aldrig varit på en hockeymatch eller på något event som har haft en sån...
Som i den final 5?
Ja, ja, otroligt bra. Men båda städerna har ju liksom slutit upp kring sina lag och det var bra stämning i Karlstad. Den i Luleå slog det, för det var tryck över hela matchen och
det säger du helt objektivt.
Helt objektivt. Ja, alltså, men jag var ju i alla fall där och såg det och jag kan jämföra. Nej, men de satt lite mer i Karlstad, det gjorde de.
Ja. Ja. Men det är klart, det finns ju en bakgrund kanske till det också. Även om Färjestad haft ett lite tungt och det var drygt 10-11 år sedan, va? Sen Färjestad vann, så får ju ni gå tillbaka till 1996 och det enda guldet. Och det har nästan väl blivit som en förbannelse.
Ja, på här sidan.
Ja, på här sidan. Ja,
det har blivit en liten förbannelse. Jag tycker senast vi var i final mot Skellefteå, så då blev vi som utspelade. Och det, och tack och lov så är vi inte det nu. 96, jag är 40 år och har ju svårt att liksom, jag har inte några jättemånga minnen därifrån. Så att det finns ett enormt sug. Och jag tycker, och det känns, alltså jag kan ju ta på det. Det spelar ingen roll vem jag pratar med, så är det ju liksom vånda bara. Mm.
Nu ska vi testa, David, om du får jobbet som hockeyanalytiker i Sporthuset framöver. Ge liksom en analytisk bild av finalserien inför denna final 7 denna torsdag.
Alltså jag skrev inför finalspelet att Einar Emanuelsson, som har gjort ett mål på hela grundserien, skulle göra fem innan, minst fem innan.
Skämtar du?
Ja, det skrev jag på Twitter.
Så det finns hela världen som hade den profeten.
Ja, och nu har han gjort fem. Ja. Så att jag är ju en, alltså, och jag vann på Twitter också en SHL-tävling där. Så att jag satt av hur många det nu var. Så att jag satte flest lag på rätt plats. Så, ja. Jag är hoppfull. Jag åker upp själv på torsdag och hoppas få vara med och fira ett guld. Föreningen är värde. Nej, de har gjort det bra.
Vad tänker du hockeymässigt, Magnus, inför final 7?
Ja, men det jag tycker är så fascinerande och som kan göra båda lagen glada på något sätt, det är ju de här rutinerade pjäserna. Man, under en grundserie kanske inte det är lika viktigt. För det är lite svårt för de som har varit med jättelänge och kanske tända till omgång 35. Liksom. Men det är fascinerande när man tittar slutspelspoängliga. Topp 3 är alltså Per Åslund, Linus Omark och Leppis. Det är ju inte 3 juniorer direkt. Mm. Utan det är gubbar som har varit med länge. De vet vad det innebär att vinna. De har liksom en väldig massa erfarenhet och de är nycklarna till att vinna till sist. Inte bara vad de gör på isen utan hela deras upptränande från värmningen på morgonen. Att de andra känner sig lite trygga. Att vi kan ta rygg på Leppis och Omark i Luleås fall. Vi kan ta rygg på Per Åslund som till och med var med senast Färjestad vann guld. Så att en annan liten fördel Luleå har, vill jag påstå, inför den avgörande matchen, det är ju Bulan Berglund. Bulan är mycket mer rutinerad än Thomas Mitell. Bulan har vunnit SM-guld som spelare. Han har förlorat SM-final som tränare på det mest plågsamma sättet. 7:e avgörande final i sudden death. Mm. Alltså Bulan, om någon, har lärt sig både den positiva vägen och den hårda vägen vad som krävs. Och Mitell är jämförelsevis en rookie här. Mm.
Så att, Bulan tog ju sista teckningen där när de vann guld.
Exakt. Så det är i det fallet, teckning. Tänker man hemmaplansfördel, tränarerfarenhet, då är det ju dubbel fördel Luleå.
Du... koppla av nu rejält, David.
Jag ska försöka.
Inför det. Ta en kaka. Ja. Alltså, det är du själv som bjuder för det. Ja. så tackar vi för att vi får här och önskar ska vi säga, både Luleå och Färjestad lycka till då i den här avslutande häftiga finalen.
Nej, tackar vi för.
Tack.
Tack så mycket.
Hallå, hallå! Nu tycker jag att ni ska ta och lyssna noggrant. För det är så att Klara Wik, de lanserar just nu sitt nya projekt, Klara Wik Plan. Ett väldigt fint initiativ tycker jag, där de vill vara med och bidra till att Sverige växer mer hållbart genom rörelse. Så är ni en förening inom idrott så kan ni söka ett bidrag. Och den vinnande föreningen får 50 000 kronor och priset kommer att delas ut av mig. Men inte nog med det så kommer även 19 andra föreningar att få 10 000 kronor till sin föreningsidrott vardera. Så att, hur bra är inte det? Så in och sök det och stort lycka till. Ta nu chansen och jag hoppas vi ses.
Den olympiska mästaren i längdskidåkning, Jonna Sundling. Hörde ni där, ambassadör och prisutdelare för projektet Klara Wik Plan som drivs av auktionsföretaget Klara Wik. Och även Sporthuset vill pusha för den här sponsorsatsningen för svensk föreningsidrott Klara Wik Plan. Ni hörde Jonna berätta om att den vinnande föreningen får 50 000 kronor och dessutom ett antal föreningar till som får bidrag. Och nyckeln till att vinna priserna är att ni går in på klaravik.se/plan och anmäler er förening och ger motiveringen hur just er förening vill använda pengarna. Det finns ju mängder av möjligheter att renovera en klubb, lokal, åka iväg på träningsläger, köpa ny utrustning. Det är bara att fundera hur ni skulle vilja använda pengarna. 20 maj stänger ansökan klaravik.se/plan. Gå in där alltså till och med 20 maj. Och tack Klara Wik för att ni gör det här för svensk föreningsidrott.
Öppet hus i Sporthuset.
Ni är underbara med allt ni bidrar med till Sporthuset, inte minst via vår hemsida sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret som finns där. Det är många som hör av sig och liksom vill lyfta sin sport, sin förening, sitt ämne och det är bara hedrande, så fortsätt göra det och spännande infallsvinklar. Vi måste ju lyfta, apropå det, Norrköping Dolphins som tog dubben i basket. Svenska mästare på damsidan som vi berättade om förra veckan och nu också på herrsidan efter seger mot Jämtland. Första gången på 14 år som en klubb vinner på dam- och herrsidan, jag tror det var Solna Vikings då. Grattis Norrköping! Och tack Arne Olander, Jörgen Eksvärd, Mikael Häggström, Åsa Johansson, Martin Pålsson, Björn Lundberg som nådde hela vägen fram till vår introstart här via sociala medier @sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast Instagram om vårt intro. Och så är det ju en hel del som hör av sig om det här med kriget och idrotten och fattas bara. Det är helt rätt att ämnet fortfarande, det måste fortsätta leva, krigets påverkan. Och ja, vi har ju varit på det stenhårt sedan starten egentligen. Ni vet avsnitt 338 kom hem direkt vid krigsutbrottet där i slutet av februari. Just det här mycket har vi pratat om
svenska idrottare, yrkesidrottare som väljer att stanna i Ryssland och representera stats- och därmed krigsunderstödda klubbar. Vad finns det för svårigheter, rättigheter, skyldigheter för de här idrottarna? Ett gäng hockeyspelare som ni vet som fullföljde slutspelet i KL. Fotbollsspelarna har ju åkt hem till Sverige de flesta eller någon annanstans utanför Ryssland. Men Djurgårds- och Mjällbyspelaren, alltså den tidigare i allsvenskan, Besar Sabovic, han fortsätter faktiskt spela i ryska ligan just nu. Och då är det ju en skillnad mellan fotbollen och ishockeyn, vilket gör det ännu mer märkligt att en fotbollsspelare stannar kvar, eftersom FIFA, det internationella fotbollförbundet, gick in och gav amnesti till alla spelare att kunna pausa sina kontrakt i ryska klubbar utan att drabbas av ekonomiska straff. Något som internationella ishockeyförbundet märkligt nog inte gjort. De har varit betydligt mer vaga där. Och vi fick ett mejl från en lyssnare i Helsingfors, och jag vet att du var där precis förresten i just Helsingfors, Magnus, och besökte Hartwall Arena där ju klubben Jokerit lämnat KHL. Vad gäller egentligen där till att börja med?
Ja, alltså laget försvinner ju helt och hållet. Jokerit existerar inte kommande säsong, sen ska de komma tillbaka i finska ligan. Men arenan ägs ju fortfarande ryssar, så alla planerade VM-matcher som skulle spelas där, alla planerade konserter, det är bara stängt och igenbommat. Det är som Globen bara stängdes igen, för ingen vill vara där för det är ryska ägare. Så att, och Finland har ju en annan historia kanske med Ryssland än vi svenskar också, så att det ja, en märklig och sorglig historia med Jokerit.
Ja, klassisk finsk klubb. Det var precis det handlade om, för det var Jonathan Lomala som mejlade från Helsingfors, han skrev det så här: jag har följt era diskussioner kring fördömandet av KHL-spelarna som valde att stanna kvar i ligan efter Rysslands invasion av Ukraina. Jag är själv trogen Jokerit-supporter. De spelar ju då där i Hartwall Arena, och trots gisslantagandet av min klubb under de här 8 KHL-säsongerna, oerhört glad att inte längre vara en del av det ryska propagandamaskineriet. Jokerit har ju lämnat KHL alltså. Jag tycker diskussion gällande KHL-spelarna är en viktig aspekt i idrotts- och samhällsdebatten. Däremot anser jag att ni missat en aspekt i den här debatten gällande det här med pengarna. Och det här tycker jag är jätteintressant att fundera kring. För alltså, om man tittar på den tidigare HV-backen Mikko Lehtonen som spelade i SKA Sankt Petersburg, han blev ju intervjuad nu nyligen, och då framgick ju då att i och med att han har kontrakt hela vägen till 2025, så om han ska bara dra, då kommer han behöva punga ut med 20 miljoner för att komma ur kontraktet. Och även om det här är spelare som tjänar väldigt mycket pengar under sin karriär, så skriver ju Jonathan att även där blir ju det väldigt tufft, så mycket pengar har han inte. Och Lehtonen och flera spelare har försökt vända sig då till internationella ishockeyförbundet för att bryta sina kontrakt, men de vågar inte lägga sig i, som Jonathan skriver. Lehtonen nådde istället en överenskommelse med klubben att de river kontraktet om man spelar klart den här säsongen. Så då undrar Jonathan, är det verkligen rätt att döma spelarna som stannar kvar med fleråriga KHL-avtal? Och då går ju pilarna, känner jag i alla fall, till det här också med internationella ishockeyförbundet.
Ja, de borde kliva in och hjälpa till, kan man ju tycka. Att, ja, men om man kan bestämma att nu blir inget hockey med Ryssland, att det har ju skrivits kontrakt om det också. Mm. Och i och med att Ryssland krigar och bombar Ukraina, så river man det kontraktet. Och jag kan tycka att det borde vara samma för de individuella spelarna. Men det gäller att de har full uppbackning av internationella hockeyförbundet. Det borde vara självklart i min värld. Då finns ju inte den problematiken med spelarna längre.
Nej, men jag håller med. Jag känner så här, vad är det som är så svårt för de här internationella förbunden? Faktiskt. Hur kan de se sig själva i spegeln? Du har ju samtidigt människor, helt vanliga män framförallt, men även vissa kvinnor som åker och strider frivilligt i Ukraina. Se bilderna på döda bebisar, barn som har förlorat en arm eller ett ben, gravida kvinnor som dör på båren och barn till magen dör. Hur kan man då som förbund tycka att det är svårt att ta ställning och vara rädd? Jag skulle vara mycket mer rädd för sen när livet närmar sig sitt slut och jag står och tänker på vad jag har gjort och så. Att tänka på allt det här. Hur gjorde jag? I ett historiskt ögonblick, vem var jag?
Ja, och sen så jag kollat upp det här lite då med ett antal hockeyagenter, apropå det som vår lyssnare Jonathan skriver om de här tidningsuppgifterna, att Mikko Lehtonen i det här fallet då, om han lämnat KL under den här säsongen, så skulle han behövt betala tillbaka hela det återstående kontraktsbeloppet flera år framåt på 20 miljoner kronor. Så är en samstämmig bild av det jag har fått fram i alla fall, att också efter att prata med bland annat Simon Semberg som varit med i Sporthuset tidigare, och hans stora kontaktnät, att sådana här kontrakt skrivs inte. Det stämmer inte. I så fall är det ett helt unikt, uselt avtal. Att man kan få så här, lämna kvar pengar på bordet, som man brukar säga, att inte få ut pengar framåt som Wallmark och Nordström, så kan det vara, men inte att man blir återbetalningsskyldig. Så jag misstänker att Lehtonens agent eller någon annan med intressen i affärer i Ryssland, vi pratade om en agent senast i Sporthuset, har velat kommunicera en problematik som faktiskt inte finns. Men det är klart, oavsett det så kan det ju bli mycket pengar som man inte får ut som spelare, som man hade kalkylerat med om man lämnar proffsidrotten i Ryssland.
Samtidigt så visste de ju vad Ryssland var för land när de skrev på sina kontrakt. Det är därför jag inte kan tycka att dugg synd om dem. Vi visste inte att Ryssland var ett land som skulle bomba Ukraina på det sätt de gör nu. Men Ryssland har gjort otroligt hemska saker tidigare och demokratin är ju bara skenbar.
Ta redan från Krim-annekteringen.
Exakt.
Ja, det har hänt hemska saker för Georgien och Tjetjenien.
Exakt. Och vad som har hänt i Syrien, det har ju varit bortom live-tv-sändningarna. Men, och jag menar, det politiska klimatet där och hur man behandlar oliktänkande, det, jag menar, det var inget nytt.
Nej.
Egentligen.
Man har ju de, alltså alla spelare som har gått till KL, eller vad säger du?
De vet ju vad det är för land.
Jo, men de har ju gått dit på grund av pengar.
Ja, såklart.
Punkt slut,
ja,
eller?
Exakt. Ja, såklart.
Det är inte så här, jag brinner för att bli KL-mästare.
Nej, det är väldigt få. Det är ingen.
Nej, det gäller ju även fotbollsspelare.
Mm, så är det. Ja.
Utan det är pengar. Jag tycker du har helt rätt. Jag håller helt med dig. Det var, jag gjorde ett reportage faktiskt om de ryska oligarkerna i Italien. För det är ett av de länder som lockat flest rika ryssar för att det är så fint och så vidare. Och det intervjuade vi en borgmästare i Azzakena, en liten italiensk kommun. Han hycklade åtminstone inte. För då är Usmanov en av de största oligarkerna och hedersmedborgare, för han har gett 5 miljoner till kommunen och så vidare. Och så sa jag, kommer ni ta ifrån honom hedersmedborgarskapet nu? Och då sa han nej, för det vore faktiskt att hyckla. Vi har alla vetat vad Ryssland var för något. Vilka ryssarna var. Vi vet varför vi saknar dem nu. För att de spenderar pengar så som ingen annan gör. De har sådana oerhörda pengar. Mm. Och då tänker inte jag stå nu och låtsas som någonting annat, sa han. Utan vi visste precis vad vi gjorde och så. Vilka det var som var på vårt territorium.
Men sen när det gäller internationella hockeyförbundet, René Fasels skugga ligger ju över internationella förbundet fortfarande. Hans vänskap med Putin och relation till Putin. Vi ska komma ihåg när Ryssland avslöjades för statsunderstödd doping i samband med OS i Sochi. Minst i New York Times avslöjade med den här luckan i väggen. Mm. Du skulle in och lämna dopingprov, så kunde du trycka in en lucka så fick du ett rent dopingprov. Och de fick ju enorma böter, de fick inte ens heta Ryssland sen nästa OS därefter. Men det var ju på väg att de inte skulle få med överhuvudtaget. En av de som stred hårdast för att det är klart Ryssland ska få vara med, det var Fasell.
Mm.
För han menar på att det finns inga som helst bevis att någon i hockeyvärlden har fuskat, och det är klart att de ska få vara med. De har ju guld också. Så att René Fasell var ju Putin och ryssarnas bästa vän. Och jag tror att hockeyvärlden ska vara otroligt tacksam för att han inte är kvar som internationella förbundets ordförande. Då tror jag att Ryssland hade spelat hockey-VM i Finland nu. Han hade inte tvingat bort dem.
Du tror det?
Ja, det är helt övertygad.
Och Infantino har ju nästan liknande problematik i FIFAs boss.
Han var ju otrolig Putin-vän också och korrupt och tyckte det var jobbigt. Jag menar, det pratade om, det var ju helt otroligt att de inte bara omedelbart sa okej, Ryssland är ut ur leken.
Mm. Men han gjorde också ett tappert försök under ett dygn innan det blev världsstorm.
Innan han insåg att det kommer inte gå. Men det, därför har han ju förlorat all trovärdighet i mina ögon.
Högt i tak i sporthuset.
Men de som försvarar det här, de pratar ju ofta om känslor. Ungefär som att, och det används hela tiden för att försvara uppträdanden som går utöver vad man så att säga, står i regelboken och vad man kan anse gott uppförande eller hyfs. Då är det känslor. Så att frikortet till att bete sig annorlunda, eller vad jag ska säga, går under fliken känslor. Det är självklart att det ska få vara känsligt. Jag ställer ju självklart upp på det. Därför att det är uppretat och man försvarar sig själv. Och det är de maskar och vi vill vidare. Och det är 80 000 som skriker på arenan. Och det är liksom uppeldat som bara den. Men någonstans måste det ju gå en gräns.
Lasses blänkare där från avsnitt 345 angående ämnet känslor. Och att känslor ofta används som argument för att det går att bete sig lite hur som helst. Ja, i alla fall illa runt en idrottsarena. Och det är en diskussion som har blossat upp med det jag jobbar med allsvenskan i fotboll de senaste veckorna efter ett antal intervjuer där den som blivit intervjuad lackat ur på reporten i första hand med vassa pikar att frågorna är för dåliga och så vidare. Och då tycker jag det passar bra nu när vi har två oerhört erfarna journalister här och du också från Sydeuropa, Jennifer, vad som är okej och inte okej från en spelare och ledare, hur man uppträder i intervjuer och vad ni har för bild av det.
Ja, nej, men det är en jätteintressant diskussion och det är klart att man kan få vara besviken efter en match, tycker jag. Samtidigt, om vi är uppe på höga nivåer, nu pratar vi inte om att det är någon i Böljan i Falkenberg som har förlorat och är lite sur, utan spelare som tjänar enorma pengar, då ingår det i ditt jobb att du pratar med media, tycker jag, även om du har förlorat. Punkt, slut. Och det är inte för min skull. Det finns många, jag skulle hellre sitta och käka middag med dåren och stå där mixade med spelarna. Det är för publikens skull, deras supporters skull. De som betalar deras löner indirekt. Så jag tycker absolut att de måste prata. Och sen tycker jag, okej, om någon är lite sur, men just det här, jag tror vi har pratat om det förr med Zlatan. när han kom fram så var det en sak, för då sparkade han ju uppåt ganska mycket. Han upplevde att vi i media var makten och vi ägde språket och allting. Men när han för några år sedan stod och behandlade jättedåligt någon kollega mixade så att den personen nästan gråtfärdig. Det är inte charmigt. Nej. Han är mycket, mycket större makthavare än den journalisten någonsin är.
Det spelare och ledare ibland totalt missar. Det är ju hur arga de än är, så är det ju inte dig Tommy när du gör tv-intervjuer, eller Jennifer när hon gör intervjuer, eller mig. Det är ju inte oss de pratar med egentligen, utan det är ju alla tittare, alla läsare, alla där ute. Så när de är oförskämda mot någon av oss tre, så är de oförskämda mot sin egen publik.
Ja,
vi skiter ju det egentligen, för vi går vidare till nästa intervju eller nästa jobb. Utan när de måste lära sig att det sättet du uppträder på nu, det gör du inför hela din publik.
Ja, och dessutom är det som säger, det är så dåliga frågor. Nu skulle vi ha lite mer. Hej, jag är ju ganska välutbildad. Vi kan prata om ganska mycket. Svara mig, kom igen då, vill du ha en bra intellektuell diskussion? Inga problem. Men svara då inte bara så här, det känns bra eller någonting. Utan som man kan säga, som man frågar får man svar, men det gäller också vice versa. Men jag tycker också, det finns också anledning att vara självkritisk. Där är ju sportjournalister för dåliga, tycker jag, på att sätta ner foten. Det har vi pratat om för. Till exempel en av anledningarna att jag har fått en bra relation med Zlatan och många storstjärnor. Du måste vara jättetuff tillbaka. Jag är glad att när jag började med sport så hade jag bevakat nyheter sen jag var jätteung i 9 år och blivit klappad på huvudet och kallad lilla gumman och mött alltså Göran Persson och Carl Bildt och alla de här som inte tyckte man kunde någonting. Och då lärde jag mig som att när man bevakar folk, då måste man ska inte tro att man kan ha en god relation. Det tror att man tror för mycket i sporten, så kan man ha en fungerande relation. Men man måste vara beredd att ta striden. När Zlatan började hålla på de första gångerna fick vi bråk, för jag svarade honom stenhårt.
Det där är min erfarenhet också. Jag har gjort 3 stycken längre Zlatan-intervjuer och det är otroligt bra övningsexempel att göra och jobba med honom, eller hur?
Ja, men jag menar, där har vi ju varit, jag kommer ihåg till exempel när Sportbladet var bojkottade av förbundet, vilket ju inte är riktigt klokt, utestängd under en period från presskonferensen som alltså Svenska förbundet anordnar. Och att inte alla kollegor reser sig och går, utan man just då börjar bry sig om att men vi får vara här och det var lite gott åt stora Sportbladet. Det är så dåligt, för nästa gång är du själv som drabbas. Och det är för mycket så att folk har suttit och skrattat. Till exempel när just Zlatan har sagt elaka saker om någon kollega. Och det är lite fegt och det är lite ängsligt. Och även förbundet, man har inte kunnat hantera en så stor stjärna.
Det är mobbartendenser ibland.
Men det är mobbar. Jag har sett kollegor som har varit på väg att börja gråta. Ja. Och det är direkt plågsamt, och eftersom man har spelat in det på tv och man sett det efteråt och sådär. Det är inte snyggt. Faktiskt.
Men då får man höra ibland ifrån publiken, gud vad journalisterna är lättkränkta.
Och du måste svara dem. Som när Zlatan sa, kan du spela på min nivå eller till exempel. Så nej, kan du skriva på min nivå eller? Och då började han garva. Eller liksom bara
jag tänkte på det när vår reporter intervjuade, han gjorde det bra, han är Dilsen Otlo som intervjuade Kim Bergstrand. Men när Bergstrand sa så som han ofta gör, såg du inte matchen eller? Säger han ofta. Då skulle han ha sagt så här, ja du trodde jag kom nu eller? Något sånt där.
Men
jag tyckte han gjorde sin intervju jättebra. Det är ju inget fel i den. Han ställer ju nyfikna, relevanta frågor. Men blir bemött på ett jävligt dåligt sätt. Nu har väl Bergstrand bett om ursäkt efteråt, tror jag. Men...
Asoro kändes het när han byttes ut. Är det rotation eller vad är det där?
Vad menar du med het?
Nej, men att han kändes bra i matchen.
Okej. Viktor är målskytt och Joel hade sina chanser.
Kan man ha 2 målskyttar?
Ja, men du måste ju ha mål.
Ja. Men om du jämför i år med förra året, vad känner du att ni står? Förra året gick ni fram som en ångvält i starten av serien.
Vi kan inte spela bättre än vad vi har första halvlek. Det gäller att göra mål på de chanserna, och sen så är det ju väldigt slappt att släppa in 2. Så att, det här säger väl ingenting om vad vi står, men spelar vi som vi har första halvlek flera gånger, då kommer vi vinna en jävla massa fotbollsmatcher.
Det ska man nu, Elfsborg väntar. Hur ser du på den uppgiften?
Ja, den är alltid tuff, Elfsborg borta.
Och vad behöver ni göra där? Vad kan ni ta med härifrån?
Ja, jag hoppas att du såg matchen.
Ja, jag såg matchen.
Spelar vi som vi gjorde i första halvlek, så räcker det mot Elfsborg också.
Okej, då kan man svara så. Tack.
Ja, tack.
Sen när det gäller självkritik också, dels finns ju en tendens, det har vi pratat om förut, tror jag när jag har varit med här, att vissa journalister tycker det är lite för kul att vara liksom tjena och kompis med spelarna. Det finns en enorm fara i det, och det måste man absolut lägga ner. Du ska absolut inte vara kompis med några idrottsstjärnor, för de flesta av dem, 99,9%, vill inte vara kompis med dig. De har nog med kompisar ändå. Det är den ena grejen, och den andra grejen är, som jag tycker vi kvällsserier med gör fel, det är ju när någon råkar säga någonting, blir lite för arg, då blir det krigsrubriker och det blir skandal och det blir påhopp och det blir hån och det blir så jävla mycket. Och sen sitter vi på möte dagen efter och säger, fan, folk säger inga roliga saker. Nej, är det konstigt? För när de väl gör det, då blir det sån jäkla fokus på hur knäppt det var där de sa. Jag tycker att det är lite
det, grann... Och det var faktiskt det som Kim Bergstrand gjorde ett reportage med honom, och det var det som han hävdade. Det är så mycket snack från er att vi är slätstrukna och så vidare. Och sen när man biter ifrån, då blir det ett jättehallabaloo.
Och sen nästa vecka så kan man läsa att det är så jävla slätstruket i tränarkåren. Men om det är någon som säger något, då bankas den personen stenhårt. Så då blir det så här, då får vi säga bollen är rund. En match är 90 plus tillägg. Och sen så blir det ungefär så kul.
Där har han en poäng faktiskt. Men att vi också gör lite för stort när folk säger lite. Därför tycker jag var ganska skönt med den här Omar Grodin-grejen under SM-finalen. Att det, jag blev så här, åh nej.
Låt oss rekapitulera vad som sades.
Ja, Thomas Rodin är ju assisterande tränare i Färjestad och står ju och skriker lite på Omar som man tycker ramlar lite lätt. Omar minns ju Rodin som en motståndare på isen.
Just det.
Och han är ju så in i helsike arg när han kommer till den här pausintervjun.
Rodin var en vekaste spelare. Sett på en hockeyplan så han ska gnälla för att man är vek. Jävla sopa. Så jag bara läser på det.
Och någonstans, och där och då tror jag nej, nu kommer det bli liksom påhoppet och hur förjävligt allt var. Men det gick, på något sätt kändes det som även journalister den gången tog det med en liten klackspark.
Ja.
Tog det för vad det var på något sätt. Och sen måste vi lämna Färjestads svar.
Ja,
för där är lite 1-0 till Omark när han får tala om liksom att ja, vem är han och står och gapar i båset. Men då ramlade upp på jumbotronen sen, deras meritlista. Omarks SHL-meriter, det stod ingenting. Rodins SHL-meriter, 4 SM-silver, 4 SM-guld. Så det var ju lite 1-1 i den lilla. Och jag menar, den typen av bataljer det är ju något av det roliga med sport. Så det måste vi tillåta hända lite mer. Jag kan tycka att vi ibland tidigare framförallt har varit för hårda mot de som faktiskt har sagt roliga saker.
Ja, och jag håller med dig generellt. Det finns absolut anledning till självkritik. Jag tycker också att man måste ju, särskilt då på kvällstidningarna, det ska finnas nyheter, det räcker inte att berätta vad som har hänt. Men jag tror att man ska passa sig för att få mycket leta negativa nyheter, överdrivna vinklar och så. För det håller inte längden och det slår bara tillbaka. Ofta finns det riktigt bra grejer att berätta ändå.
Exakt.
Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Det innebär inte att man ska ta skit från sura ledare eller spelare. Men det är väldigt viktigt också att ha en seriös journalistik som ledtråd.
Och det har varit värst genom åren, nu får ni fundera.
Men sen kan man också säga men också ett tips till unga kollegor ska jag säga som lyssnar på det här, att man tror kanske att oj oj oj, men jag säger ifrån till den här stjärnan att hej fan, det är inte okej du gör nu.
Mm.
Så kanske man tror att den stjärnan, att man på något vis ska bli osams med den. Men jag skulle säga snarare tvärtom.
Det är tvärtom.
Du vinner den spelarens respekt och att du visar, men hallå, här går min gräns.
Mm.
Så att utsätts du för något dumt, säg ifrån.
Mm. Nej, men det är precis tvärtom, för de är omgivna av slickare. Om du ursäktar så är det ju verkligen. Så det bästa man kan göra är ju att säga ifrån.
Mm.
Och vara väldigt så. För mig som kvinna i en väldigt mansdominerad värld har det ju varit ännu viktigare. Kan absolut inte köra här den gulliga tjejen-kortet. Vissa gör ju det. Och det kanske också funkar när du liksom, inte vet jag, 23.
Mm.
Men vad gör du sen?
Mm.
Det är liksom, jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå. Så för mig har det varit väldigt viktigt så där, liksom, att man får markera direkt.
Den värsta jag, typen man möter var en jättebra fråga. Jag har ju två. Leighton Hewitt, tennisspelaren. Riktig skitstövel. Reggie Miller, gammal basketspelare. Tyvärr, jag älskar han som basketspelare. Tycker han är jättebra i tv. Men jag vet inte om han trodde jag var New York-reporter. För han var någon sorts hata New York, hela hans personlighet. Så att jag tror på något sätt att han tror att jag var en av liksom fienden. Och då var han så jävla otrevlig. Så det blev jag lite ledsen över. Men de två är mina värsta som jag har mött på liksom arroganta, stöddiga, otrevliga.
Det känns som det var fler... förr ändå tycker jag, alltså, med, alltså på tränarsidan till exempel, kom ihåg Lasse Falk som var tränare i...
Men han hade ju någon skärm också, vet
ja, jo, det är sant, men där gäller det liksom verkligen tänka till med frågorna, annars tog, det är det att de tar alla chanser och letar fel i frågorna.
Ja, men du liksom, får man slå tillbaka tycker jag, jag är ju inte spelare, men jag är något annat som inte du är.
Christer Jonasson intervjuade Lasse Falk efter en match när han var tränare i Frölunda. Och då gick han bara ifrån intervjun ganska snabbt. Och då sa Christer, ja det var lite buttra molnet. Jag kommer att han kallades det. Buttra molnet. Ja det var lite buttra molnet där över Lasse Falk. Då hör han det, så kommer han tillbaka och tar hans mick och säger, du, jag har hört dig och dina jävla intervjuer. Och de är inte bra.
Wow.
Oj.
Och då tänker jag bara så här. Tänk om det är nu med sociala medier. Alltså. Det har bara brunnit upp.
Och snälla Christer Jonasson också.
Ja stackar.
Men det var lite roligt.
Han fick med, ja, det var buttra månet där. Så får han århundrades käftsmäll.
Ja. Ja. Nej, men det är... Folk brukar ofta fråga mig så här, det är så klassiskt, det har ni säkert också, men vilken är den coolaste kändisen du har mött och sånt där. Och det brukar jag alltid säga att, och det menar verkligen väl låter pretto, mycket hellre plinga på dörren hemma hos någon så kallad vanlig människa och göra en intervju och dricka en kopp kaffe och sådär, för att ofta är de inte så himla kul. Jag tror hon, det är ingen idrottsstjärna, men Jennifer Lopez kan jag fortfarande inte se en film och så. Jävla så otrevlig liksom. Jag kunde ha doktorerat på henne och det hade ändå inte gått att göra en riktig intervju. För det var bara så här, yes, no, liksom så.
Ja, du försökte göra intervju med henne.
Ja, vi hade en intervju inbokad. Hon hade släppt sin nya platta och allt sånt där i London. London då. Men jag skrev precis hon var, då blev de jättare på skivbolaget. Men det är ju min plikt som journalist liksom att skriva.
Ja, så här svarade hon.
Så här svarade hon, så här var det. Jag tror det är viktigt. Jag tror, alltså återigen, nu med sociala medier som du säger också, så blir det ännu hårdare tryck och det går sina drev, men att man vet vem man är och ändå står fast vid det.
Ja, det är som spridning, den där Kristi Jonasson-intervjun, den finns liksom inte sparad någonstans, känns det som.
Men
nu så bara försvinner ju allt in i internet.
Men det finns ju bra grejer med det också. När jag var ju apropå Italien och mansgriseri och sånt där, i höstas när jag var där så var det ju en fotbollssupporter som får den lysande idén att en tjej stod i direktsändning och lajvar, man har sett det för, och då går han förbi och tar henne på röven liksom mitt i tv live. Men grejen är ju bara att det där sprids ju i sociala medier hur mycket så här, så han är ju identifierad på 2 röda sekunder. Mm. Och tjejen blir jättekänd och han blir ju anmäld för sexuella trakasserier och håller på att förlora sitt jobb och allting. Mm. Så det finns ju lite fördelar med att saker blir virala också. Det är inte bara dåligt.
Nej, sant.
Du kommer inte undan med vad skit som helst.
Nej, det är bra då.
Nu ska vi skicka in en ny gäst om en liten stund som handlar om handboll. Men Jennifer, vart tar du vägen nu då? Efter det här?
Ja, inte precis i detta nu, men ganska snart så tar jag vägen till Italien för att följa ligaavslutningen och det som kanske då kan bli Zlatans sista match som vi pratade om innan.
Vi fortsätter hålla koll på ishockeyn, alltså med final 7 som kommer denna torsdag när podden kommer ut. Ishockey-VM startar, ja men det är ju precis dagen efter ju som ishockey-VM startar.
Exakt.
Ja, märkligt.
Vilken hockeyvecka.
Ja. Och Stanley Cup-slutspelet. Som du, men du har en speciell passion för NHL, eller?
Ja, men det har jag. Jag bodde ju i New York flera år och var där väldigt ung första gångerna och följde. Och det är klart att när det blir slutspel där borta, det är svårt att inte bli berörd. Och det är ju några svenskar som verkligen har steppat upp och visat klass. Gabriel Landeskog för Colorado, Victor Hedman, monster där på blå linjen i Tampa. Jonas Brodin tycker jag vi ska nämna också. Näst mest erstid av alla svenskar. Minnesota-backen.
Apropå Färjestad.
Exakt, exakt. Gamle Bäckström, Niklas Bäckström har också visat att gammal äldst även i Stanley Cup-slutspel. Men sen är det extra kul med Calgary då, som faktiskt har 6 svenskar. Någon gjorde procentuträkning, men 33% kanadensare och 25% svenskar. Det är Jakob Markström i målet, Rasmus Andersson, Oliver Killington på backsidan, Mikael Backlund, lagkapten, Elias Lindholm och såklart Kalle Järnkrok. Så att riktigt svenskt lag, Calgary Flames. Ja, men de kan gå hela vägen.
De har inte vunnit sen 89, va?
Nej, de har ju inte det. Och då Håkan Lobo är hjälten där. Så att dags att Calgary går hela vägen.
Spännande, vi följer det. Och vi håller utkik efter Ibrahimovic eventuellt sista match. Tack Jennifer och Magnus för att ni kom till Sporthuset.
Tack för att du fick komma.
Tack.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
VM-guld i Tjeckoslovakien 1990. Silver i Barcelona OS 92. Brons i VM 93 i Sverige. EM-guld 94 i Portugal. Silver i Atlanta OS 96, VM-silver 97, EM-guld i Italien 98, VM-guld i Egypten 99, EM-guld i Kroatien 2000, OS-silver i Sydney 2000, VM-silver i Frankrike förra året och nu alltså EM-guld på hemmaplan. Vilket landslag, det är ofattbart, ofattbara meriter, Claes. Ja, och det här mannen bakom detta.
Ja, och idag var verkligen mannen bakom det. Han lyckades i det väldigt stressade läget se till att man gjorde det på perfekt sätt.
Vi lyssnar med Bengt Johansson själv.
Ja, Bengt, det där jag ser i ögonvrån, det är tårar.
Ja, det är svett, men det är nästan tårar. Ja, det var härligt att vi vände matchen till slut.
Men att vinna mästerskapet just på hemmaplan, det betyder mycket för dig.
Underbart, underbart, härligt.
Vad har du själv att säga till de som sitter hemma och gläds? Vad har du själv att säga till de som sitter hemma och gläds med dig?
Heja Sverige!
En av de största ledarna, förbundskaptenerna, tränarna i den svenska idrottshistorien. Alltså meritmässigt också när det gäller att skapa en storhetstid inom en idrott. Handbollen, Bengt Bengan Johansson, har avlidit vid 79 års ålder. Ni hörde här Robert Pärlskog och Claes Hellgren i sändningen från TV4. Från Bengans sista stora mästerskapstriumf, EM-guldet 2002 i ett kokande Globen i Stockholm. Och här nu... Och det känns väldigt fint på plats i vår poddstudio för att hedra Bengan i det som blir en extra insatt kärleksbombning i en av de stora spelarna i det som kallades Bengan Boys. Och det är du, Staffan Olsson. Välkommen till oss.
Stort tack.
Ja, det är vi som ska tacka att du kommer hit på kort varsel med tanke på det besked som vi ju fick igår när vi spelar in det här. Hur har du tagit emot beskedet att din mångåriga förbundskapten har avlidit?
Nej, det var verkligen och är fortfarande en stor sorg när jag tänker på det. Och vi var väl ganska många som visste om att han var lite krasslig, men att det var så här dåligt med honom, det hade inte jag någon koll på. Så att det kom väldigt överraskande beskedet för mig igår och vart en väldigt speciell dag med mycket eftertanksamhet och försöka minnas tillbaka. Det har kommit upp otroligt många minnen på så pass kort tid, så att om allt som jag i det här fallet då har fått uppleva tillsammans med Bengan och de övriga i laget.
Berätta om något av det som har ploppat upp som du kanske inte har tänkt på i vardagen på senare tid som har kommit upp nu.
När jag börjar tänka på mycket saker med Bengan så börjar jag skratta, för att det har varit så många otroligt roliga saker och som jag blir upprymd av när jag tänker tillbaks till, och då blir det så här konstigt, jag ska ju vara ledsen och det är jag, men att det är väl sagt väldigt många gånger nu, men just den här öppna och hjärtliga människan som man genuint var på alla plan, det är väl framförallt den stora känslan som har genomsyrat.
Men vad fint ändå att minnas den där glädjen. Det är någonstans där man vill hamna ändå när det är någon som lämnar den på det sättet. Att han bjöd på så mycket glädje.
Ja, och det är ju tack vare en av hans stora egenskaper, att han var fantastiskt duktig på att bjuda på sig själv. Och det tror jag även media upplevde, att det var inte bara inför gruppen utan att han var sig själv och hade inga problem att bjuda på sig själv i alla olika sammanhang egentligen. Så var han sig själv, och det är ju väldigt, väldigt härligt, och det tyder ju också på en stark personlighet för mig när man ändå då blev en rikskändis ganska fort med framgångarna.
Ja, och framgångarna. Får se nu, har ni exakt lika många medaljer eller missade du någon som han
jag
hade?
Jag missade VM-silvret i Frankrike 01, som jag lämnade återbudet till det mästerskapet för att jag var väldigt, väldigt sliten i kroppen, hade haft en tuff en och en halv säsong bakom mig där, och jag kände att jag behövde lite vila. Så att...
För listan är ju enorm, alltså under 16 år som förbundskapten, det var ju då 4 EM-guld va? 2 VM-guld och 3 OS-silver och totalt, vad var det, 13 medaljer.
Ja, stämmer.
I stora mästerskap, och ifrån egentligen det här VM-guldet i Prag 1990 som du också var med om, när ni liksom välte den ryska björnen för första gången på över 30 år. Det var ju verkligen en game changer i världshandbollen, och sen höll ni det där hela vägen fram till det vi kanske minns dig allra mest för, EM 2002-guldet, när du gör det här legendariska målet mot Tyskland som leder till förlängning, och sen vann ju det där till slut.
Ja.
Det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson. Kommer skjuta Staffan i mål!
Ja, det är otroligt bra.
Gå inte på en kontring nu. Stoppa bollen, stoppa bollen, stoppa bollen! Och Tyskland gör mål!
Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasewski säger att jag har blåst.
Det här var oerhört dramatiskt. Jag är nästan rört i tårar över att sluta ögonen, se Staffan Olsson med det här långa håret fladdrande, hoppa högt, 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 ruskigt högt och stänka in en kvittering som räddar Sverige, som Claes av var nere i brygga. Det här är en av de mest dramatiska idrottsupplevelser jag varit med om.
Ja, det är det.
Nu är det ju länge tid har gått, så att säga, så känns det lite overkligt att vi var bra så himla länge, för det var verkligen länge, och många av oss spelade ju faktiskt i landslaget någonstans mellan 15 till 18 år, vilket också känns så där. Ja. Det är jäkligt lång tid, och därav så känns det ju också inte konstigt att det kommer upp så himla mycket minnen och roliga saker när man verkligen börjar tänka efter. För att vi har ju sett sig en annan dag genom åren.
Om Bengan ser oss nu så kan jag tänka mig att han är väldigt stolt när du pratar om det här med roligt. För jag såg det i kommentarerna när han tog över som förbundskapten efter Roger Agge Karlsson, att han sa det att vi måste ha roligt. Mm. Att det var en grej han satt upp som en agenda. Mm. Och sen att ni gjorde oerhört mycket grejer vid sidan om handbollen och att ni hade så kul. Berätta.
Han tyckte väl att vi var ganska duktiga på handboll när han tog över och kanske kände att det är andra saker som också är viktiga för att vi ska hålla ihop det här laget. Och han var ju väldigt snabb på involvera fruar, flickvänner, och senare med tiden så fick ju flesta av oss också barn och de var inbjudna till olika läger och vi hittade på otroligt mycket bus, och man ska inte glömma bort att många saker var jäkligt, jäkligt tråkiga också. Han myntade ju ett uttryck ganska snabbt, han sa att grabbar, ni är bäst när ni gnäller. För vi hade mycket synpunkter och åsikter om en del utflykter och sådär som vi gjorde, och det är också en sån här reflektion som jag har gjort på senare år, att, ja, att vi var ett rätt gnälligt gäng, och jag fattade inte ibland hur han stod ut med det. Men han
starka karaktärer också ju.
Ja, och det var ju ingen som bangade för att säga om det var något jävligt tråkigt vi skulle göra. Så var det ingen som hade problem med att säga det. Men att det var bara att ställa sig in i ledet och åka med på det. Och vi hade väl två killar åtminstone. Så vi var på en opera i Malmö. Två killar somnade med ganska kvickt. Och Bengan tyckte det var så otroligt roligt att två hade somnat.
Vilka var det som somnade?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag hade gjort det. Det var inte jag i vilket fall. Men så hade jag nog inte avslöjat det. Men att, och just det här, och det blev ju också att det blev saker som vi skrattade åt efteråt och kom upp och åter och igen. Och, ja, han har hittat på så många olika upptåg. Och
vilket var det konstigaste upptåget?
Ja, det absolut värsta, och det kan ju inget emot de som bor i Karlshamn, men det var att vi åkte ett sånt här barntåg genom hela Karlshamn, för det var en festival där, och så satt vi och vinkade och bara, ja, det var så, då var alla riktigt arga faktiskt, men det tyckte Bengan var jättekul att vi satt och vinkade i ett litet barntåg där genom hela Karlshamn.
Ja. Det är förbluffande för de som var där.
Ja, det var
väl jättekändisar då också?
Ja, det var. Vi låg där på läger, men att då hade han kommit på den geniala idén att vi skulle åka ett litet tåg där genom stan. Och det finns saker som man verkligen inte skulle glömma bort i det här. Att under Bengans hela tid som förbundskapten så hade han ingen assisterande tränare.
Nej, det var så.
Han hade en lagledare / massör i Kerry Holmgren. En överledare på stora mästerskap och en läkare. Just att det stora ansvaret som han faktiskt hade, och det kanske var en anledning till att han också bjöd in oss spelare väldigt, väldigt tidigt i att ha synpunkter och delaktighet i hur vi skulle spela.
Ja, för där kommer in på något intressant, det här med ledarstilen.
Det är timeout av Bengt Johansson. Det är så bra man kan ta en timeout, tycker jag.
Vill vi ha kantavslut?
Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan jag säga direkt. Ja. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott.
Diagonalpass är väl det bästa, eller?
Diagonalpass till Johan, och Johan tillbaka luft. Jag vet inte.
Här ska vi spela. Vi ska ha falsk check.
Ja, kör det. Vad ska ni köra?
Nej, vad säger du? Vad ni vill göra?
Alltså, så Löfven kommer på den tillbaka.
Ja, och så kör vi falsk check-rörelse. Eller?
Ja, vi måste bestämma oss. Ja, kör vi då. Vilket? Vi kör färdigt. Falsk check. Tar ut
målvakten. Ja, du in Sivertsson. Sivertsson tar på den tröjan snabbt. Sivertsson.
Vem? Falsk check, Staffan. Vi startar. Kom igen, gubbar, nu är det 17 kvart.
Han involverade alla i det, och framförallt efter ett par år när vi flesta spelare vi spelade i Bundesligan eller i spanska ligan då, så mötte ju vi i stort sett alla landslagsspelare på klubblagsnivå. Mm. Och det var, han frågade ofta någon av spelarna som mötte den spelaren nu. Ja, vi sa Talent Ushibayev i Spanien och Thomas Svensson spelar väldigt ofta och Mats Olsson mot honom i Spanien. Bara, vad ska vi tänka på? Hur ska vi göra för att försöka stoppa honom? Och var det några spelare i Bundesligan så frågade han ju mig, Stefan Lövgren eller Magnus Andersson eller Wislander om vi hade några sett någonting eller något som vi gjorde i klubblaget för att sätta stopp på den här spelaren. Så att det var ett givande och tagande där, och där var han ju verkligen inbjudande. Och det är väl det som jag känner efteråt nu när jag blev tränare själv också, att det är nog det jag beundrar allra mest hos honom är det modet som man faktiskt hade.
På vilket sätt kräver det ett mod? Du som sen blev, men vi ska säga det också, att du har ju tagit flera SM-guld som tränare med Hammarby. Du har varit förbundskapten, hur många år blev det till slut?
7.
Ja, så du har ju verkligen fått uppleva sen den här sidan också som han hade. Och vad är det för mod du ser i det?
Ja, men att han hade ju bestämt sig redan från början att som du var inne på, att det skulle vara roligt, att vi skulle hitta på. Och just att alla spelare skulle ta ett ganska stort eget ansvar. Och jag minns så väl första träningen han hade, och då han lägger en lapp mitt på plan där, här står det vad ni ska göra på träningen idag grabbar, och så gick han upp och satt sig på läktaren.
Okej, alltså några olika övningar
eller? Ja, olika övningar. Och det vart ju kaos liksom. Det var ju, alla bara stod och tittade på dem, vad fanken är det här? Men sen frågan efter, tycker ni att det var en bra träning? Bara, nej, det var det ju inte. Nej, varför det? Nej, men det var ju rätt otydligt. Ja, men det är inte jag som ska träna, det är ni som ska göra det.
Ja.
Och där, redan där så satt ju han den här stämpeln att ja, det är klart att vi har ju ett eget ansvar i det här också.
Men kunde han ha tydliga hårda nypor också emellan där, att nej, nu är det här som gäller?
Ja, det kunde han. Och någonstans i, om man tar det här genomgångarna till exempel, så var det ändå han som satt slutklämmen på det. Men det var en oerhörd delaktighet. Sen hade vi många spelare eftersom också som spelade ihop i samma klubblag. Och där,
I Kiel,
och vi hade Ola Lindgren, Andreas Larsson, Johan Pettersson spelade ju sig också i Kiel, men även i Nordån, Peter Gensel, Jubomir Branjes. Och även där så frågade han oss vad vi spelade för olika saker och typ kombinationer och förde in det i landslaget. För det var ju något, jag menar, jag, Magnus Wislander och Stefan Lövgren framförallt, vi tränade ihop varje dag. Så att det var ju också jäkligt smart av honom att inte börja hitta på en massa nya kombinationer, utan det fick bli ett smörgåsbord av de sakerna som vi spelade ute i våra klubblag egentligen.
På vilket sätt har han påverkat ditt idrottsliv?
Ja, väldigt, väldigt mycket självklart. Och jag är ju enormt tacksam och stolt över att jag fick vara med om den här tiden. Och det är klart att vi har haft... ja, det kommer upp så mycket, men jag tror att det är OS 96 när då började ju vissa tidningar skriva att vi var lite till åren och
redan då,
och ja. Redan då, ja. Och då frågade Bengan efter den oerhört jobbiga OS-finalförlusten mot Kroatien 96 ett antal timmar efteråt, och vi satt väl och drack någon öl och försökte bearbeta det där, så frågade man, hur många som ska sluta nu? Och jag tror att vi var 7-8 stycken som...
Jag hör det framför mig på något sätt, så här, hur många ska sluta?
Ja, och jag var en av dem som stod i det. På det. Jag tror att det ska finnas något foto på oss som ställde upp och sa att vi skulle sluta i det där mästerskapet. Och då bara skrattade han. Vi får väl se, sa han. Och vi höll ju på i 8 år till, många av oss. Och det var ju att... Det var ju att man verkligen tyckte det kul. Självklart så hjälper framgångarna till att man vill vara med också. Men den trivseln som Bengan såg till att som fanns i landslaget var också att man verkligen, även om det var vissa tunga perioder med sitt klubblag och man skulle iväg på någon landslagsläge, så kändes det givet att man ville åka dit.
Ja. Alltså bland alla mästerskap, vilken var er största stund tillsammans, känner du?
Det blir ju VM-guldet 90 med den oerhörda överraskande vinsten som det blev, och att någonstans så var det något, ett drömscenario som blev verklighet för oss allihopa, och att det sen skulle bli ett startskott för 13 mästerskapsmedaljer, det hade man ju inte en aning om då.
Kontring på högersidan, Pierre Thorsson ensam med målvakten
och gör en underbar knorr. Det är nästan förnedring av det ryska laget just nu.
24-20, Pierre Thorsson.
Det är ju underbart att veta att man är världsmästare och det är två minuter kvar. Alla börjar dansa där runt bänken. Ja, det var en underbar känsla.
Sverige är världsmästare i handboll. Och på bänken så vet spelarna upp och kramar om varandra. Och Kanet sträcker handen upp.
Ja, det är helt makalöst att se scenen här nere.
Ja, det här var idrottshistoria faktiskt, och vilket känsloflöde. Alltså Sverige världsmästare i handboll 1990 i Prag. Ni hörde Thomas Simpson och förbundskaptenen före Bengt Johansson, Roger Ragge Karlsson, kommentera finalen på Radiosporten mellan Sverige och Sovjet, och också en intervjusnutt med Bengan själv ju från Radiosportens dokument om den här verkligen klassiska finalen. Och du, Staffan, var med och det blev starten på storhetstiden, och som vi förstår du också speciellt lyfts fram av dig här. Om du skulle ta ytterligare något mästerskapsminne då som sticker ut bland alla dessa medaljer som du upplevde i Bengan Boys, vad blir det då?
Personligen för mig så blir det ju det du var inne lite på med Globen och vårt sista EM då, och apropå att Bengan gjorde som han ville, så delade han alltid ut statuetten, eller EM så är det en så här jättestor guldbricka som är ingraverad och Europamästare 2002 och sådär, och jag tror inte, det finns inte så många på handbollsförbundet, för Bengan delar alltid ut det till någon spelare efter dagen efter mästerskapet som han tyckte var värden, och då fick jag den av honom efter hemma EM i Globen här, och så sa han, den här är jäkligt kaxig att bjuda på champagne på tillställningar och sånt.
Det är bara att njuta för Staffan Olsson, Wislander och de andra gamlingarna, Sivertsson och Magnus Andersson, att de får den här momentet. Nu tycker jag de ska njuta av det.
Jobomir Vranjes avgör i förlängningen. Staffan Olsson ser till att Sverige får häng och får spela en förlängning. Sverige är Europamästare för fjärde gången av fem möjliga.
Jag hävdar ju att det var kanske en av de första gångerna som svenska folket faktiskt började rocka loss på läktaren. För att det var ett helt...
Kolla här.
Det var en helt galen stämning, och folk, alltså publiken hade målat sig ansikte och hade kepsar och olika texter på tröjor och sånt där, och det var bland de första mästerskapen där svenska folket verkligen började släppa loss på läktaren också, så att det var ett fantastiskt tryck i Globen, och det är ju lätt att säga, men jag tror inte vi hade vunnit på någon annanstans än just den platsen.
Nej. Vilket häftigt sätt att rama in det. Alltså först det här genombrottet i Prag, och så vägen fram till Globen när det får hyllas på hemmaplan 12 år senare. Om vi ska komprimera ihop de här 12 åren på något sätt.
Ja.
Och med det här. Men du, vi har ju pratat om Bengan såklart här nu, men några ord om dig också, Staffan. Vi vet ju om din enorma spelarkarriär och en av de främsta i svensk handbollshistoria, och så dina SM-guld och ditt förbundskaptenskap. Vi ska se det, du har ju OS-medalj som förbundskapten också,
ja,
2012. Ja. Det var ju nära då också. Det har ju inte varit en OS-finalförbannelse för svensk handboll.
Ja, verkligen.
Men nu är du tillbaka i Hammarby. Berätta vilken roll du har fått nu.
Ja, jag har haft lite små uppdrag under de två, tre sista åren. Efter det var jag i PSG i 3 år. Så har jag haft lite små uppdrag med att hjälpa några klubbar på olika sätt ute i Sverige. Men det sista nu som jag gör är att jag jobbar som mentor och lite träningsutvecklare på Hammarbys ungdomssida från B-ungdom upp till juniorer. Så att det känns som en spännande och rolig uppgift, och att utbilda spelarna på vägen, att man känner sig trygg och hemma i det man gör i A-laget. Det ville ha min hjälp till det, och det tyckte jag lät som ett intressant uppdrag.
Ja, för efter er storhetstid, så i Hammarby då, när du var med och tog SM, så har det liksom fallit tillbaka till att det blir då återigen södra och Västsverige. Och nu är det så att semifinalerna som har varit nu då, det var ju samma dag som dödsbeskedet, så var det ju semifinalspel, och alla hedrade med sorgband och tyst minut. Bengan förstås, IFK Skövde gick till final efter seger mot Kristianstad, och Sävehof spelar ju fortfarande nu mot Ystads IF, och där leder Ystad med 2-1 matcher i bäst av 5. Vi pratar här sidan. På damsidan så är ju Sävehof klart för final och möter ju, ja, där kommer ju Stockholm.
Där kommer Stockholm.
Skuru från Nacka.
Ja, de har gjort det fantastiskt bra i en herrans massa år och varit med i toppen. Så att vi tycker, om man tittar på generellt, så har ju Stockholmshandbollen tappat ganska många talanger eller bra spelare ut i Sverige. Vi skulle vi ta alla som har utbildat sig och spelat sin ungdomshandboll i Stockholm, så skulle vi ha ett slagkraftigt lag för att vinna SM-guld. Och det är väl det här som Hammarby känner, att vi ska försöka behålla så många som möjligt av Stockholms talanger åtminstone i Stockholm, och i det här fallet i Hammarby. Och där har ju de gjort det jättebra med att ta sig till slutspel som nykomlingar i år med den överlägset minsta budgeten i elitserien.
Annars minns jag kom på när du kom hit nu att farsan drog med mig till Eriksdalshallen när ni i Cliff mötte Hellas med Erik Hajas.
Ja, det var
han tört. Störtade på kontringar, du körde snurrstraffar. Finns det här med i din bokbiografi som jag vet kommer? Du håller ju på med en ljudbok här. Finns det med tiden i Cliff?
Det, ja, absolut. Absolut. Den har jag betytt oerhört mycket för mig. Så att, ja, den 7 juni ska jag släppa en självbiografi i ljudboksformat. Kommer det inte komma ut i vanlig bok, utan bara i ljudboksformat.
Vi älskar ljud i sporthuset, så det passar oss perfekt.
Ja, det är, och den kommer finnas på alla plattformar som man kan ladda ner på. Mm.
Ja, det måste, och där förstås en hel del om Bengan också.
Det kommer det absolut vara. Det är som sagt vad kommer fram till 18 år, så att, ja.
Vad kommer du avslutningsvis, vad kommer du sakna mest med nu när Bengan är borta, som känns tomt liksom, att skulle vilja?
Nej, men det är den här som jag fick uppleva, även om man då var lite sliten i kroppen 2020 när vi träffades senast, så är det den här snabbheten i munnen och de här kommentarerna och lite småsyliga kommentarerna till spelare och sådär. Så att det är väl det, plus självklart alltså den fantastiska människan och värmen som man verkligen hade i sig, så att säga, som jag kommer sakna allra mest.
Och vi avslutar, vi brukar ha en supportersång på slutet, och en bra supportersång i det här fallet är ju den här gurkburklåten, eller?
Ja, det är det ju verkligen.
Det säger en del om hur bjussig han var.
Ja.
Bjussig på sig själv.
Ja, och det var en kombination också som vi spelade otroligt sällan, men den fick ju sån genomslagskraft för...
Och den gick till hur? Hur gick den till igen?
Och, ja, den är ganska komplicerad egentligen, så att, men att den fick ju genomslag bara för att det var som, den var så rolig att säga på halländska.
Precis. Ja, det är underbart. Ja, vi avslutar så, och stort tack Staffan. Jag tänkte på Per Kalén sa så här när han skulle sammanfatta Bengan: en stor man med ett jättestort hjärta.
Det är bara att hålla med.
Ja, jättefint. Tack Staffan Olsson för att du kom till Sporthuset, och vi avslutar med Bengans gurkburk.
Ja, det låter härligt. Tack själv.
Tack.
Okej. Vi är inte här för kramar och kyssar. Vi är här för slå tyskar och ryssar. Med gurka i bagaget ska vi segern bärga. På guldbanketten ska vi härja. Vinka farväl till barn och fru. Se oss istället på gurkburk.nu.
Tysken, fransosen, spanjoren blev pöken. När de får möta gurkan i burken.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller. När du var liten och drömde om olympisk final, trodde du aldrig det skulle komma på tal. Men när biljetten kom från ditt handbollsförbund, kändes det som din härligaste stund. Och precis som i alla andra finaler, genomgår du nu samma ritualer. Vänsterskon först och skumma rutin. Men först en dos med gurkvitaminer.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller. Virus står isär och spelar Tåsson som kommer in i banan och spelar till virus. Slangen blockerar och spelar Tåsson. Och Tåsson är upphakad och tappar bollen. Och slangen tar den och gör mål.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller. Tåsson och Gensel och Staffan och slangen ordnar guldet. På momangen spelar nu med både hjärna och hjärta. Står de i vägen, räkna med smärta. Svenska gurkburk, vägen till pallen. Räkna med fullsatt i Sydneyhallen. Deras målvakt hinner inte bli van, för vi vinner på en japan.
Gurkburk,
vi laddar och skjuter.
Gurkburk,
publiken den tjuter.
Gurkburk,
nu guldet är jävla.
Gurkburk,
i Sydney det smäller.
Gurkburk,
vi laddar och skjuter.
Gurkburk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller.
Gurk, burk,
handboll.
Gurk, burk,
handboll.
Gurk, burk,
handboll.
Gurk, burk, gurk, burk, gurk, burk, gurk, burk, gurk, burk.
Vi tar samma variant då.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller.
Gurk, burk,
vi laddar och skjuter.
Gurk, burk,
publiken den tjuter.
Gurk, burk,
nu guldet är jävla.
Gurk, burk,
i Sydney det smäller.
Gurk, burk.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.